Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och varmt välkommen till Soulcare-podden by Ulla Moon. Vi är en spirituell webbshop som säljer magiska kristaller och andra härliga produkter som du kan använda i vardagen för att göra den lite mer magisk. I den här podden så guidar vi på Ulla Moon dig till hur du kan leva en mer spirituell livsstil med hjälp av dina kristaller och ritualer. Vi pratar också en hel del astro, soulcare och hur du kan leva i takt med månen för att skapa dig ditt drömliv. Och ibland så bjuder vi också in inspirerande gäster till podden för att både vi och ni ska få ännu mer härlig inspiration. Men nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt av Soulcare-podden by Ulla Moon.
Hej och välkomna till Soulcare-podden. Det är Ulrika som är bakom micken idag. Och idag har jag med mig en väldigt spännande gäst. Och det är Karin Björkegren-Jones. Välkommen hit!
Hej, tack! Kul att vara här.
Jätteroligt tycker vi verkligen. Mm. Och det är ju faktiskt så här att du har online-kurser hos oss. Som vi är jätteglada för verkligen. Och de är väldigt superpopulära. Men alltså Karin, det känns som du kan allt som har med hälsa att göra. Och har hållit på så ja. Länge.
Alltså det kanske blir så när man, jag fyller 60 år så att man har ju lite, man har ju några år på sig. Och sen tycker jag om att lära mig nya saker. Så att det är ju det som också driver en. Man vill ju må så bra som möjligt. Ja. Och leva så länge man kan. Och vara frisk.
Vara
det är
frisk,
det. Ja. Alltså målet att leva länge är ju inte målet utan att vara frisk och inte ha ont och sådär. Så ja. Att det tycker jag är viktigt.
För om jag har uppfattat det rätt, visst har du jobbat med hälsa nästan hela ditt liv?
Ja, nästan kanske. Alltså jag är ju journalist i grunden. Ja. Och mina ämnen har alltid handlat om liksom relationer. Ja, men hälsa började jag ju liksom gå in i och har varit liksom vegetarian, började yoga, alltid. Ja, men varit intresserad av liksom alternativa saker. Började hos en homeopat och sådär väldigt tidigt. Och så att, ja, hälsa sett ur ett holistiskt perspektiv har alltid varit otroligt viktigt för mig. För och något som jag alltid liksom har velat veta mer om.
För det känns som att du kan otroligt mycket. Jag har bara liksom gjort en kort lista på vad jag känner så här. Du kan allt om lymf. Systemet.
Allt kan jag inte.
Både så här, hur man boostar, det är lymfyoga. Ja. Du kan knipa bäckenbotten i en av den ämnen. Kvinnohälsa.
Ja.
Ja. Sömn.
Ja.
Jättemycket. Stress och mindfulness.
Ja. Ja.
Och så har jag också skrivit upp hudvård.
Ja. Ja. Jag är alltså, ekologisk hudvårdsterapeut.
Ja, du ser.
Nej, men här, grejen är så att det är väl så att jag. När man är journalist så liksom nosar man ju upp liksom ämnen som man kanske inte pratar om. Eller man tar upp saker som antingen är lite så här skämmiga eller ja, men svåra att prata om och så. Och jag har ju, kvinnohälsa har jag alltid varit intresserad av. Ja. Också för att jag själv är kvinna såklart. Men för att vi går igenom liksom skeden i livet. Vi är med om mycket. Vi får vår första mens. Det är tufft att vara tonåring och få liksom bröst. Och plötsligt blir man sedd på ett nytt sätt. Man är inte barn längre. Sen blir man liksom, ja men så blir man för tio. Och så det handlar om barn. Och så föder man barn. Och så är förlossningsvården inte särskilt bra. Och man får inte den hjälp man kanske borde fått. När man har fött sitt barn. Och så här. Och det här rullar ju liksom på. Nu handlar det nog ganska mycket för mig om att åldras, om att den åldrande kvinnan liksom inte får så mycket plats och utrymme. Nej. Så tänker jag.
Ja. Inom vården specifikt.
Inom vården, inom hälsan, inom liksom vad man lägger pengar på, eftervård och biverkningar när man går igenom olika behandlingar i sjukvården. Så att jag tycker att det finns ju alltid så här hål att fylla. Och det var ju ett, när jag skrev den här boken Knip, den kom ju 2013. Ja. Och sen kom en ny, liksom mer om underlivet, den kom ut 2018. Och det kom ju ur att jag förstod, dels för att jag själv hade fött barn och skickades hem med liksom en lapp som det stod så här knip på, och jag fattade inte vad knip betyder.
Visst är det jättelustigt.
Ja, och knip är ju liksom ett ganska dåligt ord, för att det var ju med yogan som jag fattade, det är inte ett knip, det är ett lyft.
Ja.
Och det är en ganska stor skillnad.
Exakt. Nu sitter jag och kniper här bara, för det är
men det
lyft.
Var ju då, nej, men så började jag ha, jag gick ju liksom bredvid. Jag började med yoga långt innan det liksom fanns yogalärarutbildningar. Ja, och då gick man bredvid yogalärare. Ja. Och några av dem som jag gick bredvid var också gravidyogalärare. Och så då fick jag börja ta gravidyogaklasser. Och sen blev det mamma-baby-klasser. Och sen hade jag gravidyogalärarutbildning bland annat. Men då förstod jag, men gud, det här var ju långt efter att jag själv... Jag födde barn för 32 år sedan. Men, så det här var ju långt efter att jag själv hade fött barn. Men det var... samma så här, hur gör man? Hur vet man att bäckenbotten är påkopplad och så här? Och, så då blev det, men här är ju någonting, varför pratar vi inte om det här? Och så då blev det en bok och sen blev det mer och sen blev det workshop. Så att jag tror att jag ser saker som är liksom ett behov.
Ja.
Och 2017 kom ju min bok Omstart som handlar om lymfsystemet. Det var ju långt innan det blev en trend.
Ja.
Så jag är ofta så jag lite för tidig. Så jag cashar inte riktigt in. Men någon gång ska man väl göra det.
Det kommer Karin, det kommer Karin. Ja. Men så här, lägger du liksom konstant lika mycket tid på alla dina områden? Eller är det så här, du har en period nu när du kanske så här, tycker lymfsystemet är mycket mer spännande? Eller så här, jobbar du fortfarande med knip och bäckenbotten? Eller liksom, släpper du saker ibland?
Nej, för att det hänger liksom ihop också. Mm. Mycket hänger ihop. Och pumpen för lymfsystemet är ju diafragman. Vi har ju ingen pump för lymfsystemet som liksom hjärtat har blodcirkulation. Alltså hjärtat är pumpen för blodcirkulationen. Så då blir ju det diafragma, andning och bäckenbotten. Så det är liksom själva pumpen för lymfsystemet.
Ja,
så att allting tangerar ju. Det är ju egentligen... alltså det är ju ingenting som är så här... och, ja, men det är inte bara lymfsystemet. Vi behöver ju ett liksom boosta lymfsystemet. Men vi behöver också en fascia som är liksom... vad ska man säga? Flexibel. Alltså sådana saker. Så att allting hänger liksom ihop för att man ska... ha hälsan så. Ja. Så att då blir det så här, då börjar man säga okej, det och sen det och det är så man liksom tar reda på saker eller googlar och researchar och hör av sig till experter för att få mer information och
jättehärligt. Jag tycker att du är superduktig och jag känner att du verkligen känns som så här att när jag har liksom kikat på dina kurser så känns det som att du vill att man ska jobba med kroppen för att leva i synk i alla faser.
Ja. Alltså, nej, men alltså, vi lägger, som kvinnor lägger vi ju väldigt mycket energi på att liksom göra om kroppen på olika sätt.
Exakt.
Inte vara glad över att man har en kropp som man kan röra på och som liksom funkar. Alltså så mycket, alltså bara, jag får inte äta det, jag får inte göra det, jag måste banta, jag måste, alltså det, jag måste gå ner flera kilo, annars är jag ingen... alltså vi har en konstig syn på våra kroppar. Och det är via kroppen man blir fri, för du är liksom inte friare i livet än vad du är fri i din kropp.
Nej, jag förstår precis.
Det måste gå via kroppen.
Via kroppen. Varför tror du att lymfsystemet och allt som har med lymfan att göra har blivit så, om man ska säga, populärt just nu? Ja.
Jag tror att dels är det för ganska många, dels så tror jag att det finns ett intresse för att vi vill hålla oss hälsosamma och friska och så. Och det är väl så jag hoppas att... det inte är en trend som bara handlar om att bli smal, bli av med överskottsvätskan, celluliten. Utan faktiskt att det är en större önskan om att må bättre i... liksom, förstår du hur jag tänker?
Jag förstår,
så att det inte bara blir så här, en damtidningsfluga.
Nej.
Utan att det faktiskt blir... Och när det blir... Och att det också blir någonting som faktiskt prioriteras i läkarutbildningen. För alltså, jag har ju inte träffat på typ några läkare som har så mycket kunskap om lymfsystemet. Det är ganska få som har det. Nu säger inte att jag sitter på all... Men att man inte...
Du sitter på mycket kunskap.
Men att man inte samarbetar. Så. Jag har varit på två lymfrehab som alltså landstinget betalar för mitt liksom, lymfödem som jag har. Och det... På båda de ställena så tar de hur viktigt det var med andningen. På inget av dem gick de igenom hur bra andning är. Och det tycker jag är väldigt intressant.
Ja.
Och säger ganska mycket.
Ja, verkligen. Ja. Men och, för jag tänker så här, så som vi lever idag, vi lever ju mycket snabbare. Vi gör mycket mer saker, vi stressar mycket mer än vad man någonsin har gjort. Och så tänker jag, påverkar det vårt lymfsystem så som vi lever idag? Att vi har mer problem med det idag än vad man hade liksom för, inte vet jag, 30-40 år sedan?
Mm, det tror jag absolut. Ja. Jag tror att stress är en bov till typ allt.
Ja.
För stress letar sig in överallt också. Det letar sig in i din sömn.
Verkligen.
Det stör din sömn. Ja. Det gör att man liksom... kortare tid, djupsömn och så, och som är oerhört viktigt för liksom, att rensa rena. Så där. Vi måste ju vara minst 40 eller 60 minuter i djupsömn varje natt för det glymfatiska systemet som då är hjärnans lymfsystem, för att det ska kunna tömma sig och rensas.
Ja. Och hur lång tid måste vi sova innan vi kommer ner i djupsömnen?
Ja, men det där är väl lite olika när man är i djupsömnen. Jag är inte så här superexpert på exakta tiderna vad allting är så här. Men jag har ju en sån här åraring, så jag kan ju ganska snabbt se var och så. Och en djupsömn kan ju lätt bli störd, du vet. Om har man djur i sängen, har man en snarkande man, eller snarkar man själv. Ja, en
katt som krafsar på dörrar.
Ja, och det stör ju. Och sen stör det att det händer saker, att man bor i en storstad, att det tutar utanför. Att, alltså, man hör när någon slänger soporna eller om någon tvättar lite för sent på. Sådana där saker så kan det göra sig. Eller att den liksom gått lyktar. Lyser in, du vet, så att det blir lite sådär ljust inne. Så man kan absolut, det är lätt att bli störd. Men framförallt att vi sitter framför datorerna och får det här blåljuset hela tiden. Det är ju det som stör oss också. Så vi är liksom uppkopplade alldeles för mycket. Så vi, alltså det som har hänt är ju att vi kopplar av framför tvn och framför datorn och tittar på en Netflix-serie.
Ja,
det är ju så vi kopplar av. Och då kopplar vi ju inte av. För att vi får ju liksom... men man får ju... Alltså man tänker ju, man ser ju någonting. Man är med om någonting. Det är ju inte så att hjärnan får vila eller tankarna. Eller att man, alltså vi ger aldrig oss själva den här riktiga avslappningen.
Kopplar du av?
Både och alltså. Nej, men alltså, jag tror att jag är väldigt bra på att ge mig själv pauser. Alltså, det är jag faktiskt. Men sen kan jag också bli helt galen och se någon så här Netflix-serie och aldrig vilja sluta se den. Så, för att jag måste se klart den. Och så här. Men jag försöker verkligen. Jag försöker tänka på det. Och jag är ju hela tiden, i och med att jag har den här åraringen, jag är hela tiden, har kontroll över liksom hur jag funkar och så där. Så blir jag ju, ja men nu måste jag ta det lite lugnt här. Nu måste jag tänka på det och så. Så att det är jätteviktigt alltså.
Men så här, det yogar du varje dag?
Nej, förut så gjorde jag 6 dagar i veckan. Ja. Nu gör jag nog inte det. Nu blir jag glad om jag får till det 5 dagar i veckan i alla fall. Men 4-5 gånger i veckan gör jag.
Ja. Och jobbar du med ditt lymfsystem? För det var också en fråga jag hade till dig. Så här, behöver man göra det dagligen? Är det liksom, ska det ingå i ens dagliga rutin? Eller kan man göra det så här, 3 dagar i veckan? 1 gång i veckan? Eller liksom?
1 gång är bra. 2 gånger är bättre. Alltså det är ju alltid så. Ja. Jag måste göra med det. Jag måste ju hålla på med mitt lymfsystem varje dag. Eftersom att jag har ett lymfödem efter cancer, bröstcancer.
Och just det,
Så det är... det går på rutin. Liksom. Så det måste jag göra och tänka på det. Och yogan är ju en stor del av det. För jag, alltså, i och med att jag yogar på morgnarna så får jag ju också in det på något sätt. Och så där. Så att jag tar och borstar mig varje morgon, ser till att dricka mycket vatten. vatten. Alltså, och sen också djup, de här andningen där jag liksom kopplar på bäckenbotten är ju A och O. Men det gör man ju i den yogaformen. Mm. Ashtanga yoga gör ju jag då.
Precis. Ja. För så här, om man tänker nu att lyssnarna sitter samman, shit, behöver jag boosta mitt lymfsystem? Behöver jag jobba? Hur vet man det? Alltså så här,
ja, men om man är ofta sjuk. Ja, men jag tror att alla behöver det. Du vet ju själv hur bra du mår när du blir liksom masserad, när någon tar i dig och sådär. Det brukar liksom hjälpa då att man mår ju bättre liksom. Men om man märker att man är ofta sjuk, om man är täppt i näsan, mycket sådana där saker, man känner sig svullen, man svullnar efter att man tränar, då kan det vara att det lymfsystemet behöver boostas. Man kan ha stopp någonstans. Alltså, jag är ju, min kropp är liksom som ett lapptäcke. Jag har så mycket ärr efter operationerna och sådär. Så och ärr blir ju stopp. Ja. Och många kan ju tänka så här, men jag har sånt litet hål, ett titthål. Men då vet du ju inte vad de har gjort innanför det där titthålet. Vad de har rensat och grejat sådär. Så jag skulle nog säga att alla skulle egentligen behöva det. Alla som också har ärr skulle ha någonting som heter ärrvårdnad. Det finns ju inte. Alltså, om de öppnar oss på sjukhuset så ska de fastigen egentligen ta hand om det sen efteråt. Eller få oss att förstå hur man tar hand om ärr.
För jag kan känna så här, peppar, jag är inte så ofta sjuk. Men däremot om jag tränar högintensivt så kan jag gärna bli svullen. Sådär i händerna och allting. Så jag känner, jag skulle verkligen behöva gå dina kurser.
Ja, det tycker jag du ska göra.
Eller om jag sover dåligt så tycker jag också att jag kan känna mig svullen i hela kroppen. Ja. Sådär. Att sömnbristen. Och det är verkligen något som skett senaste åren.
Ja, och det är många som tänker så här, ja, men jag är så smal så att det kan ju inte handla något om mitt lymfsystem. Och det har ju inte med det att göra. Det har inte liksom att göra att om man är stor och så, att man kan ha ett trögt lymfsystem. För att även som jag har förstått det när jag gick utbildningen också, jag är ju också utbildad lymfmassör. Alltså jag går ju många utbildningar också för att få, det är ju min form av research.
Ja.
Men då berättade den här lymfmassören som höll i den här utbildningen på Accessons att hon hade masserat flera anorektiska tjejer. För att det är en känsla av att man känner sig stor och liksom så. Men att då den här liksom taktila, eller vad man ska kalla det för, massagen men hjälpte dem att känna sig lättare i kroppen. Så att det det tycker jag är så himla intressant.
Ja, verkligen. Ja.
Men nu har man ju hittat ett system i skelettet.
Jaha.
Också det är så här typ bara något år eller något sånt där. Och då när jag har ju en lymfyoga lärarutbildning och då brukar jag bland annat berätta lite olika saker då.
Hur ofta håller du den? Går den
jag håller nästa helg är sista för den första gruppen som har gått ut. Sen börjar nästa igen i maj. En helg i maj och en helg i juni.
Om någon är intresserad av den, då kan man bara gå in på
ditt
Instagramkonto.
Ja, men då är Yogamana i Stockholm.
Yogamana i Stockholm.
Yogamana, har jag den utbildningen. Nej, men då har jag en kompis som var i Kongo och bodde med pygméerna för att göra en dokumentär. Hon bodde liksom 2 halvårsvis så. Och då berättade hon för mig, och det här finns inte med i den här dokumentären som är helt fantastisk, som heter Den dansande andarnas skog. Men där, när man blev sjuk där fick man inte lämnas ensam. Utan då var det alltid någon som var där igen med en i hyddan. Så man masserades. Man masserades när man hade feber och så. Där är ju lymfsystemet som man masserar igång. Men om man hade något brott, om man liksom hade brutit benet eller armen, det hände ju också. Då var det ju inte gips i regnskogen. Utan då masserades man. Och hon har aldrig sett så väl läkta benbrott som hon såg där. Och då tänker jag ju, jag sätter ju ihop det med då att man nu har hittat lymfsystem även i skelettet. Och trenden går ju nu mot att vi inte gipsar. Att man inte har en arm som bara står så här, utan att man faktiskt vill ha flöde. För det är det som är det läkande. Så att jag tror att allting är fortfarande sin linda. Men att alltså den västerländska skolmedicinen har varit så liksom så här, det här är rätt, det här är så. Men det ändras. Man tittar liksom mot urbefolkningar och hur man har liksom tampats med saker när man inte har haft gips eller kompressionsstrumpor eller sådär.
Det är väldigt spännande. För det känns så här om att du söker hela tiden. För visst är det så här att, om jag har fattat rätt, när du behandlas för din bröstcancer så upptäckte du också att du hade så här sköldkörtelproblematik.
Ja, det kom strax efter. Ja.
Och då så undersökte du, alltså att du nästan fick lite fel hjälp från sjukvården. Var det så? Eller du behövde komplettera. Så här, du hittade alternativa vägar.
Men det gör jag alltid. Nej, men när det visade sig att jag hade sköldkörtelproblem så kände jag att jag inte ville bli ställd på Levaxin. För det kan också i sig slå ut sköldkörteln. Och det, jag menar, alltså, har man valt att ta Levaxin, det är, liksom, det är ju mitt sätt, hur jag vill.
Jag förstår.
Och min mamma hade gått på liksom, Levaxin i stort sett hela sitt liv. Men när hon är så här 85 år och dement och så man har den här medicinkartan, känner bara, nej, jag vill inte hamna där när jag är 85. Måste finnas alternativ. Och då hittar jag att det finns ju bioidentiskt sköldkörtelhormon. Så då såg jag till att komma till den läkaren. Så att jag har tyroid, ERFA hette det tidigare, ERFA-tyroid på licens.
Ja.
För det kan man få.
Just det, jag förstår. Jag tycker i alla fall det är väldigt så här spännande att du hela tiden så här söker. Det är säkert ditt journalistiska bakgrund som gör att du bara måste gräva vidare. Inte nöja dig där du är.
Nej, alltså jag har tänkt mycket på vad det är som gör att jag är så. För att jag har fattat att, ja, men gud, att du orkar och sådär. Men alltså min morfar var läkare. Min mamma var kemist. Ja. Och min pappa var författare. Ja. Alltså jag har i... att ifrågasättande och att inte, jag har liksom ingen, jag är ganska respektlös mot vita rockar, folk som sätter sig lite för högt uppe utan att ha egentligen fog för det. Alltså jag gillar att syna makt, tror jag.
Det är bra, så, man behöver
men jag har märkt att det är liksom jag blir arg när de säger så här, men du måste acceptera att du åldras eller där är. Alltså sådana där saker som de kommer med. Alltså floskler som liksom läkare kommer med när de inte har svar.
Ja,
men de ändå kunde säga så här, jag vet inte.
Nej, eller? Jag förstår. Men är det inte hela så här kvinnohälsa det ibland? Att så här, ta så här om man är gravid och mår dåligt. Då. Mm. Det är kanske liksom allt från illamående till andra problem. Så ska man bara bita ihop. För att gravid är ett tillstånd man ska klara av på något sätt. Men hade en man haft de symptomen utan att vara gravid, så hade den personen varit sjukskriven.
Alltså, man hade varit sjukskriven och förlossningsvården hade sett helt annorlunda ut. Och man hade varit väldigt rädda om deras snoppar, om det var så att de skulle föda barnen och snoppen. Och att det hade liksom inte varit förlossningsskador.
Alltså, nej, på samma sätt.
Nej, absolut inte. Så det är... Nej, men vi lever i ett patriarkalt samhälle. Alltså, så är det värld. Alltså, världen är patriarkal.
Ja.
Så det är klart att... Och det tänker jag på att det måste man ju liksom hela tiden ifrågasätta. Och det är det jag också skulle önska att de unga tjejerna... För jag känner att jag alltid hållit på så här och liksom kämpat för att kvinnor alltså ska ha det. Har bra på, särskilt när det kommer till kvinnohälsa. Men det skulle jag önska att de unga gjorde också för oss åldrande. För jag tänker så att, gud vad fasiken kommer hjälpa mig när jag inte har en röst längre.
Bra input, Karin, verkligen. Jag
tänker på att förlossningsvården ska vara bra, alltså alla sådana saker. Men jag skulle önska att de unga inte bara var där de är, utan att de tänker lite längre. De kommer också bli gamla. De kommer också förlora sin fertilitet.
Ja, kvinnor i alla stadier. Jättebra. Jag tycker det var väldigt bra input. Man måste faktiskt tänka bredare än där man själv är. Ja. Och så kanske vi måste liksom jobba tillsammans lite, alla kvinnor.
Ja, absolut.
Jag tycker jag är precis fyllt 50. Jag är väl någon typ av förklimakterie. Många av mina vänner är också. Det jag tycker också är en liten djungel av så här, hur vet man att man är klimakteriet? Har alla samma problem? Alltså att det är så här, rätt outrätt på något sätt, känns det som.
Ja.
Och så finns det ett par eldsjälar som bara kämpar för oss alla.
Ja, alltså jag kan ju känna att de kämpar ju för klimakteriet, men sen efteråt då?
Ja.
Alltså jag är ju förbi sen länge, så att det, ja, det är ingen som kan hjälpa en kvinna efter.
Nej.
Det är där det blir liksom, det är ett glapp, det är ett jätteglapp. Och jag tänker så här, jag fyller 60, ja men jag kommer väl minst, förhoppningsvis då bra, 15 bra år, 20.
Alltså, 30 kanske.
Ja, mm, kanske. Det vet man ju inte liksom. Men jag är glad om jag får 20 bra, riktigt bra så.
Ja.
Men det ska ändå vara bra och man ska ändå få den hjälp man vill ha.
Ja, exakt. Vi får bara hoppas på att du fortsätter jobba för det. Och jag vet att du ska ut på en resa snart.
Mm.
Mm. När lämnar du Sverige?
15 februari.
Ja.
Mm. Och där borta är 6 veckor.
Ja. Och då ska du gå på en till utbildning, eller hur?
Nej, det är inte en utbildning. Men det är ju, jag har ju min yogalärare i Indien. Sharmila Desai. Så att jag åker ju till henne. Så nu ska jag vara där och så ska jag yoga där i 6 veckor.
Gud vad härligt. Ja. Mm. Det är jätte... Och är det Ashtanga yoga?
Ja, det är Ashtanga.
Också?
Ja. Jag blev ju hooked på det. Mm. Och det har ju liksom, det kritiseras ju så här, men jag tycker att det är en sån skön form för att jag vet vad jag gör och då kan jag åka vart som helst i världen. Jag behöver inte ens kunna språket. Så att jag har ju min, liksom, min serie eller mina serier som jag gör. Så att, jag tycker att det är en självständig yogaform.
Ja, jättehärligt. Men du har inte alltid på med Ashtanga yoga. Du har haft olika former av yoga.
Nej, men alltså, första gången jag yogade var jag i 14-15 år. Så att jag var väldigt tidig. Och då yogade jag för någon som hette Bert Yoga Jonsson. Sen döpte han också till Bert Yogsson. Och han var ju the it boy på den sidan. Han på med astrologi och sådana grejer. Men jag kommer ihåg att jag var inte så imponerad av hans yoga. Jag tyckte att det luktade kiss, de där rökelserna. Alltså, du vet hur man är när man är tonåring. Och sen tyckte jag alltid att han drog in med olika rörelser och sådär. Men jag gick där med min syrra, så jag tyckte det var kul att gå där med henne. Där gick jag 1 eller 2 terminer, tror jag.
Mm.
Men sen så blev det inte så mycket mer med det. Men sen när jag var liksom i 30-årsåldern så testade jag på lite olika former. Jag jobbade också som programledare på olika hälsoprogram och lite olika grejer. Men jag hade ett hälsoprogram och då intervjuade jag ju massa olika liksom, hälsoutövare. Och då intervjuade jag någon liksom, kundalini-yoga-lärare. Då testade jag det och så testade jag skattyoga. Jag testade lite om olika grejer tills en kompis tog med mig på en Ashtanga-yoga-klass och så blev jag hooked.
Ja, spännande.
Mm.
Vad roligt. Och så här, om man är intresserad av Karins kurser så har du 3 online-kurser.
Nej, jag har ju 4.
4, förlåt Karin. Tack.
Jag har 4. Jag har Boosterlinsystemet. Superbra kurs. Och börja med om man är liksom lite sugen på att lära sig mer om lymfsystemet. Ja. För den är lite mera... Det är mer i den. Den är liksom mer matig så.
Ja.
Men sen när man har gått den, då kanske man, men jag vill fortsätta. Då går man vidare och tar lymfyoga för bättre välmående.
Ja.
Så det är bäst att börja med att boosta lymfsystemet, för det är liksom mer i den.
Mm.
Sen har vi ju då yoga för bättre sömn. Mm. Som har massa bra tips också.
Ja.
Hur man liksom varvar ner inför natten. Om man vaknar mitt i natten. Alltså, många olika tips för hur man
jag
kan...
Jag känner att liksom... jag behöver den också.
Ja, men jag tycker nog att du ska ta och ladda hem den. Och sen har jag knip och release som är ju då bäckenbottenträning. Så att man vet hur man aktiverar sin bäckenbotten men också hur man slappnar av i sin bäckenbotten. Båda två är lika viktiga.
Ja, och vad jag upplever verkligen så här, bäckenbotten är någonting som i alla fall jag behöver så här konstant nästan träna på. Man kan inte bara så här, träna upp den muskeln och sen slappna av.
Nej, för den är ju precis som alla andra muskler.
Att den behöver konstant träning.
Alltså, inte varje det är bra dag, att kunna veta hur det känns när den är påkopplad och veta hur det känns när den är avslappnad. Problemet är att ganska många har ju då spänd bäckenbotten.
Ja.
Och man kan, det som också är så intressant som jag fick reda på nu nyligen, du kan vara spänt liksom i höger sida av bäckenbotten, men liksom alltså inte spänt i den vänstra. Att det kan vara så olika. Det var en apparat som berättade det här för mig. Sådana där saker kan jag tycka är så himla, himla intressant.
Ja.
Och man kallar ju också bäckenbotten för en andra diafragman.
Ja.
Så det är ju inte så att den rör sig jättemycket, men alltså, när du andas så vill man att den ska liksom, vad ska man säga, fluktuera lite grann.
Precis.
Och det är ju det som är själva pumpen då för lymfan.
Just det, så om man inte har liksom en vältränad bäckenbottenmuskulatur så är det svårt att liksom arbeta med lymfsystemet.
Ja, och man kanske inte vet att man har en spänd bäckenbotten. Det finns ju många sådana saker som, och man vet inte hur man, och ofta är det ju så att kvinnor efter graviditet upptäcker att oj, jag kanske ska träna min bäckenbotten. Ja. Och då har man ju liksom ingen känsla för hur den kändes innan. Sådär. Och det har liksom spänts ut. Och, alltså sådana saker. Så att man behöver hitta tillbaka till det. Vi är tyvärr så himla core-fixerade. Det handlar om att dra in magen. Det som händer är att när man drar in magen jättemycket kan det bli tvärtom effekten. Att man pressar ner istället. Så det handlar om att hitta liksom själva sättet, om man kan säga, att lyfta bäckenbotten först. För när du lyfter bäckenbotten, då kopplas automatiskt magstödet på.
Ja. Så egentligen det här bara att man ska trycka in naveln.
Det är ju egentligen inte det vi ska göra. Men alltså, jag hittade ju det då via, när jag började med yoga, att det var ett lyft, att lyft, det inte är ett knip. Ja. Och jag tror att det var så att barnmorskorna liksom pratade om knip och så, för att man ska knipa kissstrålen, vilket inte är liksom en knipövning, för att det kan också skada kissreflexen. Så att det, jag tycker att det är, och sen jag hade ju en podd ett tag som heter Kvinnoliv, och det första avsnittet heter Tala med fittan. Och då intervjuar jag en kvinna som är röstcoach eller pedagog eller vad heter det, heter någonting, kommer inte jag ihåg,
urolog.
Men typ. Men i alla fall, då berättar ju hon att man kan höra på en röst om bäckenbotten är påkopplad eller inte. Så att vi talar faktiskt med fittan. Och det är Torsten Flink sa ju att hon sjunger med fittan. Så att det är liksom, man kan ju se tjejer som dockrösten som är lite så här, man liksom kopplar ur. Ja, och det finns en kraft i att liksom använda den kraft vi har mellan våra ben. Det är alltså ett kraftfullt nej, ett kraftfullt ja.
Ja, verkligen.
Så att det är... Jag tycker ju, det finns ju de som säger att vi behöver inte knipövningar, men de får väl, du kan höra av sig sen när de kommer upp efter klimakteriet.
Ja.
För att efter klimakteriet så kommer liksom alla förlossningsskador att komma fram.
Det är så.
Ja,
är det därför, är det viktigt att man, även innan man har fått barn, att man tränar sin bäckenbotten?
Jag tycker att det är bra att man tränar sin bäckenbotten. Att man vet att man kan koppla på sin bäckenbotten. Att man gör det. Att man liksom så här tidigt i livet. Du kan gå på tårna. Du kan lära liksom din lilla dotter göra det. Men det är en hållningsfråga också. Så att man sträcker på sig. Man tar plats i sin egen kropp och så. Men också när man väl har fött barn. Så är det ju superviktigt att man vet hur det ska kännas liksom, efteråt. Men också att det borde vara liksom självklart att man kollar kvinnors underliv ordentligt så att man faktiskt inte går med en förlossningsskada. Jag tycker att det är ett katastrofalt att vi har förlossningsskador, så höga siffror som vi har haft. Jag vet inte exakt hur siffrorna är nu i ett land som Sverige. Det är galet faktiskt. Och sen det som händer, som jag bara vill komma till, är att sen kan ju du då du kan ju liksom hålla upp din liksom bäckenbotten och liksom inte och motverka inkontinens med knipövningar. Men har du en förlossningsskada så kommer det ganska säkert, när du väl har gått förbi klimakteriet, visa sig, för då har du svårare att bygga muskler.
Jag förstår.
Så det är ju det. Och då kommer det visa sig.
Ja.
Så då spelar det liksom ingen roll om man håller på och andas eller vad man nu gör för olika saker. Det håller ett tag, men det bästa är ju egentligen att vi koncentrerar oss på att vi har en förlossningsvård som är skit.
Ja.
Som inte kollar det där.
För det var det jag sa, min syster bor i Frankrike. Och där har de mycket bättre eftervård för kvinnorna. Mm. Så efter hon har fött sina barn, då går man liksom till, ja, vad det nu är, mamma, någon mottagning. Där man övar upp sin bäckenbotten igen. Där man liksom för in någon stav som mäter muskulaturen. Hur man kan liksom lyfta och knipa.
Mm.
Och det gör hon. Liksom, jag tror hon hade så här 10 sådana pass efter en förlossning. Och hon hade inga förlossningsskador. Utan det var liksom det allmänna att man gör så. Mm. Och jag känner ingen som har gjort det här i Sverige.
Nej, men grejen är också så här, det som blir då är ju att vi måste ju höja våra röster. Vi måste ifrågasätta, vi måste liksom, ibland undrar jag så här, vi tror att vi är så himla liksom jämställda och alltså frimodiga, vi har hur mycket sex som helst och jag ligger med vem jag vill och så här. Men sen så när det kommer till såna här saker, så är det så här, som att vi väntar på att någon annan ska liksom föra vår talan.
Ja.
Det är liksom inte en enda man som kommer kämpa för att förlossningsvården ska bli bättre.
Tyvärr
det är
inte.
Bara vi.
Ja.
Det är det här som jag också blir så här. Så då tycker jag istället för att man ska koncentrera sig, så att man liksom mer ska gå på. Så jag säger, varför har vi en eftervård som är urfuckad för kvinnor? Det gäller ju också i cancern. Det finns inga, alltså, det var ju en cancergala här nu alldeles nyligen. Ja. Det är väl inga pengar som går till biverkningar.
Helt sant.
Nej. Eftervård som är liksom, det är jättemånga som man kan drabbas av liksom hjärtsvikt, lymfödem, massa olika saker. Och även män. Så att det är ju också, ja, det är väl när männen plötsligt kommer på att det inte är så kul att ha lymfödem i pungen. Ja. Då kanske det blir något, händer något.
Exakt. Eller så tycker de det är trevligt, de har fått ett större paket.
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag hoppas inte det. Nej. Jag förstår. Jag tycker att det är väldigt spännande att prata med dig, Karin, för du har
så otroligt.
Nej, jag skulle tvärtom. Jag skulle säga att du har så himla mycket kunskap, tycker jag. Och jag älskar det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag är ju liksom sugen på både den här knip- och bäckenbottenkursen du har och boosta lymfsystemet. Den känner att jag ska börja med en gång.
Ja,
det tycker jag känns jättespännande. Och för alla lyssnare, så verkligen gå in på ulamun.se och in på onlinekurser, så hittar ni Karins kurser där som är helt fantastiska. Och vill man liksom följa Karin mer, så har du 2 Instagramkonton. Mm. Eller du kanske har flera som inte vet om.
Jag har inte det. Lymfdiva. Jag har ju Lymfdiva som ju då handlar om lymfsystemet.
Exakt.
Och sen har jag ju ett i mitt namn. Där jag får, eftersom att jag är lite spretig och tycker så mycket om olika saker. Och, ja, men då får jag hålla på med det där.
Ja, och det är Karin Björkegren-Jones.
Ja,
eller hur? Precis. Ja. Så jag vill säga jättestort tack för att du kom här idag. Jag tror verkligen att vi ska kunna göra mängder av poddavsnitt med dig. För det var så otroligt mycket spännande information. Och sen vill jag också önska dig en väldigt trevlig resa till Indien.
Mm, tack, tack. Det ska bli jättehärligt.
Tusen tack, Karin.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Soulcare-podden by Ulla Moon. Om du gillade avsnittet, så får du gärna prenumerera på podden och ge oss 5 stjärnor i podcaster-appen, så att vi tillsammans kan nå ännu fler Moonfriends. Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi ulamoon.se, och gå gärna med i vår Facebook-grupp som heter Moonfriends by Ulla Moon, för att connecta med andra crazy crystal ladies där ute. Om du är peppad på att uppdatera din kristallgarderob, så kan du gå in på vår hemsida ulamoon.se, och där kan du också lära dig ännu mer om kristall och den spirituella livsstilen. Hoppas att du har en magisk dag, så hörs vi igen nästa vecka.